Varmt välkomna är vi att fira mässan här idag. Det är den tredje söndagen efter trettonde dagen. Och det handlar om att Jesus skapar tro. Varmt välkomna också till er som lyssnar på webbradion eller följer med via internet på något sätt. Ett ögonblick. För er som lyssnar och inte kan se av något skäl så är följande psalmer idag 253, 40, 333, 399 och 359. Och nu kan ni vända er om mot varandra och säga välkomna till varandra. Idag så går kollekten till Svenska Bibelsällskapet och månadsinsamlingen vid ljusbäran här borta, den går under januari till Open Doors. Idag finns det tillfälle till personlig förbön under nattvarden. Du går ut vänster och vänster och så kan du få förbön om, för vad du vill där. Det är kyrkkafte efter mässan idag. Varmt välkomna till konfirmander som har kommit tillbaka från lägret. Jag hoppas att ni ska kunna hålla upp ögonen. Och allra mest kanske välkommen idag är lille Nathanael som ska bli döpt efter salmen 333. Vi blir stilla i bön medan klockorna ringer. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Låt oss be. Så tackar vi dig Jesus för att du möter oss här idag. Vi ber idag att du sträcker ut din hand och att du rör vid oss. Att du tänder tron i våra hjärtan så att vi ser att din kärlek är till för oss. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Jesus skapar tro. Det är Gud som skapar tron i våra hjärtan. Vi tror att vi inte kan tro av oss själva, utan att Gud måste tända den tron i våra hjärtan. Men vad kan vi då göra? Jo, vi kan liksom sätta oss i en sån position så att det kan hända att tron kan tändas i våra hjärtan. Till exempel kan man göra som alla vi har gjort idag. Man kan gå till kyrkan, för där så läser man Guds ord. Så Gud får tala till oss, och det är genom kraften i Guds ord som tron tänds i våra hjärtan. Så här i början på gudstjänsten så brukar vi ju alltid be om våra förlåtelse för våra synder, så att det ska liksom vara rent och klart när vi fortsätter sen och fira gudstjänsten. Och då är det viktigt att veta det när vi liksom går igenom den reningsceremonin som det är att be om sina synders förlåtelse, att det liksom inte handlar om graden av hur mycket jag känner att jag har gjort fel eller att jag har lyckats att rota upp alla gamla saker eller någonting sådant. Att jag rannsakar mig tillräckligt bra så att det blir någon slags duktighetstävling i det också. Så som det gärna kan bli när vi människor är med. Utan det som det handlar om, det är helt enkelt detta. Att vår tro, den är en tom hand som vi sträcker fram emot Gud. Och så säger vi: Herre, förlåt mig. Och då ger han oss sin förlåtelse. Därför att han vill det. Därför att han vill det. Låt oss nu be och bekänna våra synder. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar och ord, gärningar och underlåtelser. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Till dig som har bekänt din synd säger jag på vår Herres Jesu Kristi uppdrag: dina synder är förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Thank you. vare med er. Låt oss bedja.
Barmhärtige Fader, du som med mildhet ser på vår svaghet, ge oss kraft att tro på dina löften så att vi kan leva i trygghet under din mäktiga hand. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord, först i dagens gammaltestamentliga läsning. Ska vi se, är det någon som har förberett det? Den som ska läsa episteln kan också komma fram, för den kommer direkt på.
Som har hämtat ur andra kungaboken, kapitel 5. Naaman, den arameiske kungens överbefälhavare, hade stort inflytande hos sin herre och var högt ansedd, eftersom det var genom honom som Herren hade gjort arameerna segerrika. Men han led av spetälska. Under ett härjningståg hade arameerna tagit en liten flicka från Israel som fånge. Hon kom i tjänst hos Naamans hustru, och en dag sa hon till sin matmor: om min husbonde bara kunde komma till profeten i Samaria, då skulle han bli botad från sin spetälska. Naaman gick till sin herre och berättade vad den israelitiska flickan hade sagt. Och Naaman kom med sina hästar och vagnar och stannade vid Elishas port. Elisha skickade ut en man till honom med denna uppmaning: far ner till Jordan och bada 7 gånger i floden, så skall din hud läkas och du blir renad. Men Naaman gick därifrån i vredesmod och sa: jag hade trott att han skulle komma ut själv och stå där och ropa till Herren sin Gud och föra handen fram och tillbaka över det sjuka stället och så bota min spetälska. Är inte Avana och Parpar, floderna i Damaskus, bättre än alla Israels vattendrag? Kunde jag inte lika väl bada där och bli renad? Förbittrad vände han sig om och gick. Men hans följeslagare kom fram och talade med honom. Fader, sa de, om det hade varit något svårt profeten begärt av dig, nog hade du gjort det då. Desto större anledning när han bara vill att du ska bada dig för att bli renad. Naaman for då ner och doppade sig 7 gånger i Jordan, som gudsmannen hade sagt. Då läktes hans hud och blev som ett barns, och han var ren. Han vände tillbaka till gudsmannen med hela sitt följe och gick fram till honom och sa: nu vet jag att det inte finns någon gud på hela jorden utom Israel. Jag ber dig ta emot en gåva av din tjänare. Så lyder Herrens ord.
Dagens episteltext kommer från andra Korintierbrevets första kapitel, verserna 3-7. Så skriver aposteln Sankt Paulus: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Ty liksom vi har fått en riklig del av Kristi lidanden, får vi också en riklig tröst genom Kristus. Har vi det svårt, är det för er tröst och frälsning. Blir vi tröstade, är det för att ni ska få den tröst som hjälper er att bära samma lidanden som vi själva. Vi har ett fast hopp när det gäller er. Vi vet att liksom ni delar lidanden med oss, delar ni också trösten. Så lyder Herrens ord.
Lyfter ärtan till Gud och hör det heliga evangeliet. Så skriver Sankt Johannes i 4:e kapitlet. Jesus kom tillbaka till Kana i Galileen där han hade gjort vattnet till vin. En man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Kafarnaum. När han fick höra att Jesus hade lämnat Judeen och var i Galileen sökte han upp honom och bad honom komma ner till Kafarnaum och bota hans son som låg för döden. Jesus sa till honom, om ni inte får se tecken och under så tror ni inte. Ämbetsmannen sa, Herre, kom innan mitt barn dör. Jesus svarade, gå hem, din son lever. Mannen trodde på vad Jesus sa och gick. När han ännu var på väg hem möttes han av sina tjänare som talade om för honom att pojken levde. Han frågade då vid vilken tid på dagen han hade blivit bättre och de svarade, igår vid 7:e timmen lämnade febern honom. Då förstod fadern att det hade hänt just när Jesus sa till honom, din son lever. Och han kom till tro liksom alla i hans hus. Detta var det andra tecknet, och Jesus gjorde det när han hade kommit från Judén till Galileen. Så lyder det heliga evangeliet. Då ska vi sjunga psalmen 333, och jag får be dopföljet att ni kommer fram under den. Jag såg att det var något barn eller några som kom fram här för att se bättre. Man får gärna göra det om man tycker att man ser dåligt där man sitter nu. Så får ni barn få komma och sätta er på golvet här framme så ni ser dopet. Så kan ni tänka på att kanske att du själv också har varit med om detta en gång innan du mindes det. Så ni kan sätta er här. Även om man inte är döpt så får man komma fram också. Ni kan sätta er på golvet här nere så. Det blir bra. Vad bra att ni kom fram. Du får också säga sitta på golvet, Augusta. Där med de andra. Så. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son Jesus Kristus för att rädda oss från det onda. Genom dopet föder han oss till ett nytt liv. Han för oss in i sin kyrka och ett liv i gemenskap med honom själv. Och det ska han nu göra alldeles strax med Natanael som ska bli döpt. Vi ber. Gud, vi tackar dig för Natanael. Tack för den gåva som du har gett och förtroendet du har visat oss. Ge oss ömhet, fasthet och lugn och hjälp oss att ge din kärlek vidare till Natanael som vi har fått ansvar för. Nu ska jag läsa evangeliet om Jesus och barnen. På Jesu tid fanns det de som tyckte att barn kunde störa när man skulle prata allvar och sånt. Så konstigt var det då. Och jag ska läsa om det nu. Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem, men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sa: låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som det. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn gör, det kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen, han la händerna på dem och välsignade dem. Och så ska vi nu göra också. Då frågar jag, vilka namn har ni gett ett barn?
Natanael, Hilario och Axel Johannes.
Gud, du som ensam räddar från allt ont. Befria Natanael, Hilario och Axel Johannes från mörkrets makt. Skriv hans namn i livets bok och bevara honom i ditt ljus nu och alltid. Ta emot korsets tecken på din panna, på din mun och på ditt hjärta. Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne, befriar dig och kallar dig att vara hans lärjunge. Amen. Jesus sa: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Och aposteln Paulus skriver om dopet så här: när Guds vår frälsares godhet och kärlek till människorna blev uppenbara räddade han oss, inte därför att vi hade gjort några rättfärdiga gärningar utan därför att han är barmhärtig, och han gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den helige ande. Så ska vi hälla upp dopvattnet under en bön. Vill du hälla? Gud, vår fader, vi tackar dig för att du är dopets källa. Låter det vatten strömma fram som ger världen liv. Sänd ditt ord och din ande så att han som nu ska döpas i detta vatten blir renad från syndens skuld. Föd honom till ett nytt liv i Kristus och förena honom med ditt folk. För vår Herres Jesu Kristi skull. Amen. Då kan vi stå upp alla och så bekänner vi den tro som vi döps till i Kristi kyrka. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Vill ni att ert barn ska döpas till denna tro för att leva med församlingen i gemenskap med Jesus Kristus?
Ja.
Kan du hålla honom över så överstyrs? Natanael, Hilario, Axel, Johannes, jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige andes namn. Amen. kan ni två komma och vara med och be om anden också, så blir vi tillsammans. Lägger händerna på honom. Livets Gud, fyll Natanael med din heliga ande och hjälp honom att varje dag leva i sitt hopp. Amen. En välkommen applåd till Natanael. Natanael, ta emot det här ljuset. Det påminner dig om Jesus som du nu tillhör. Han som sa, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Varsågod. Jag kan ställa den där kanske. Så får du också en dopduva som vi ska hänga upp här inne. Är det något? August, vill du hjälpa mig? Kom. Så hänger vi upp dopduvan här inne på en bra krok där. Det betyder att Natanael har fått ta emot Guds ande. Där är en, tror du, den är bra. Tack så mycket. Fint. Och sen, så nu när någon är döpt så är det ju allas vårt ansvar att ta hand om den som är döpt, eller hur? Det är föräldrar. Och det är faddrar om man har, och det är hela församlingen. Vi ska be för alla de heliga, står det. Det gör ni väl varje morgon och kväll kanske. Och här är Nalles bönbok som Natanael får öva sig i, och här är barnens bibel, och i den är alla gubbarna snälla. Det är inte som i verkligheten riktigt, men den är bra ändå. Och så får han sitt dopbevis här. Så Natanael, gå i frid och tjäna Herren med glädje. Amen. Nu ska vi sjunga söndagsskolsången. Vi tackar dig för alla barnen. Vi ber att du välsignar dem och alla oss andra också, när vi ska försöka förstå vad du vill säga till oss idag. I Jesu namn. Amen. Vi läste i dagens evangelium att Jesus nu kom tillbaka till Kana i Galileen, där han hade gjort vatten till vin. Där hade han ju förvandlat inte bara vatten till vin utan också säkert stämningen på den festen som de var på där. Och han hade så uppenbarat sin härlighet. Det är ganska många kristna som tycker att det där miraklet som Jesus gör där är problematiskt. Vi vill hellre tala om för Jesus att han ska göra något annat mirakel. Han kanske ska bota någon sjuk eller göra någon glad eller skapa fred eller något sånt där. Bra saker. Men enligt Johannes evangeliet, i den uppräkning som Johannes har av mirakel, så var det det första miraklet som han gjorde. Och det var ju klart, det var ju underbart för det brudparet där, för att det var ännu viktigare på den tiden att det inte tog slut på festen. Och hade vinet tagit slut på festen, så hade de väl fått höra det i byn där resten av livet. Att kolla, där kommer de. När de hade bröllop så tog vinet slut. Haha, kanske. Så det var viktigt för dem. Men det är ändå kanske inte prio ett. Och många tänker att, ja, men är det lämpligt av Jesus att förvandla 600 liter vatten till 600 liter vin? Vad ska människor göra? Vad ska de ta sig till? Det är fullständigt omåttligt, eller hur? Varför gör han på det viset? Han håller sig inte innanför våra ramar, Jesus. Och det är det som jag tänkte skulle vara lite av grundtonen idag. Jesus håller sig inte innanför våra ramar. Han gör inte så ofta som vi säger till honom att han ska göra. Jesus är inte någon som du kan ha i en liten låda i fickan och plocka upp. Och när du behöver det, så gör han någonting som du behöver. Och sen får han inte störa mer, utan stoppa ner honom i fickan igen. Så kan man behandla liksom sådana där små avgudar som man har. Kan ha, eller amuletter eller sådär. De kan man ha i fickan och plocka fram vid behov. Men Jesus, han är oregerlig, skulle jag säga. Alltså, ingen kan regera honom, utan det är han som ska regera. Det är han som är kung. Och nu så är då Jesus tillbaka på den platsen där detta hände, Kana i Galileen. Och nu ska han förvandla sjukdom till liv istället. Det tycker vi är härligare och bättre. Och det är det större efterfrågan på i världen, skulle jag säga. Och så kommer den här mannen då, vars pojk är livet är slut för honom. Så han bestämmer sig för att gå från Kafarnaum. Jag har gått från Kana till Kafarnaum en gång. Då gick jag från Kana och ner till Kafarnaum. Det är 3 mil eller så där. Men han gick upp för och gick till Jesus. Det var besvärligt för honom. Det tog liksom dagen där och gå den sträckan. Men är man i nöd, så är det klart, man gör ju för sitt barn det som krävs. Eller hur? Det finns ju liksom, det finns ju inget värre än det, när det går illa för ens barn. Det tror jag att många skulle kunna hålla med om. Så han går därifrån. Han är en framgångsrik man, den här. Han är i kunglig tjänst, står det. Vi vet inte riktigt vilka styrkor han tillhörde. Kanske var han i Herodes Antipas tjänst där. Kanske var detta en jude, för Jesus tilltalar ju honom som en jude när han skäller lite på honom, där han säger: om ni inte ser under så tror ni inte. Men det spelar egentligen inte så stor roll vem han var eller vad han tillhörde för grupp. Han sökte sig till Jesus för att han hade nöd. Han behövde hjälp av Jesus. Hur många har gjort det? Ni behöver inte räcka upp handen. Alla människor ber, nästan alla i alla fall, ber när man är i nöd. Och särskilt när det är någonting som är så här illa som det var för den här mannen. Men då så märker vi ju här också hur oregerlig i våra ögon som Jesus är. Eller hur? För vad säger Jesus när han kommer då? Om ni inte ser tecken och under så tror ni inte. Men snälla Jesus, så svarar man väl inte en människa som kommer med sin nöd? Eller? Det har vi väl fått lära oss på jobbet när vi gick den här kursen om vänligt bemötande. Kanske, eller något sånt där. Va? Så där svarar, eller mamma, så där svarar du inte en människa. Men Jesus, han gör det. Vi har inte heller här, när Jesus nu gör det som vi vill att han ska göra, nämligen han kommer att bota människor och sånt där, så är han fortfarande inte, han är inte den som vi kan liksom greppa och säga åt vad han ska göra. Inte heller, vi kan inte ens riktigt förstå honom, vad det är han håller på med när han svarar på det sättet. Det är inte enda gången som han gör detta också, utan han kan vara ganska frän. Vi finns andra tillfällen också som han gör det, och som vi som är väluppfostrade kanske tycker att så där svarar man inte. Men det gör han. Jesus är också den som på andra ställen säger, och som jag brukar säga precis innan mässan börjar varje gång: den som kommer till mig ska jag sannerligen inte kasta ut. Eller visa bort, säger jag nog nu för tiden. Den som kommer till mig ska jag sannerligen inte visa bort, säger Jesus också. Där är det ju öppna famnet, ett enda stort bultande hjärta för var och en av oss alla. Alla vi som har trasslat till det i livet eller som på något sätt, ja, som han älskar helt enkelt. Då säger han på det sättet, men här kommer det en människa i nöd, och då tänker vi, ja men då ska han väl öppna hjärtat då. Varför gör han inte det? Varför säger han, om ni inte får se tecken och under så tror ni inte? Kanske har mannen, liksom vi alla har, alla, eftersom våra sinnen på något sätt är bortvända från Gud, så vill vi också ha vi klart för oss vad Gud borde tycka och vad Gud borde göra. Ibland så har jag det i alla fall. Vad ska man göra med de tankarna? Man kan ju inte låtsas att man är frommare än vad man är och bättre än vad man är, för det är man ju inte. Utan jag är tyvärr precis som jag är. Och det är du också. Ja, det är på gott och ont också. Det är fina saker med, särskilt med dig, men också med mig. Men vi kan ju inte låtsas någonting inför Gud. Aldrig, aldrig låtsas. Det är mycket religion här i världen som är låtsas. Att visa upp sig för Gud och säga, titta så bra jag är, vad jag har gjort. Jag är i alla fall bättre än han. Eller sådär. Och titta vad jag har gjort. Nu måste du, Gud, om jag gör detta så måste du göra detta för mig. Liksom. Och så vidare. Så gör vi lätt. Det har jag också gjort. Fast jag har lärt mig att det inte är rätt att göra det. Ändå så gör jag det ibland fortfarande. Den här mannen tror jag behövde liksom, och vi alla behövde liksom plockas ner från det, att vi ska liksom tala om för Jesus vad han ska göra. Han var ju en man, han var ju officer den här mannen. Han hade ju mycket makt, han var van att bestämma. Om han sa till en soldat, nu går du dit bort och så gör du det. Och gör du inte det så åker du i arresten. Liksom. Han var van vid att folk lydde honom. Och så får man liksom en sån livsstil, den är vanlig bland chefer tror jag. Att man får liksom den känslan av att så som jag säger så ska det också bli. Och det förstår du väl Gud att du måste göra som jag säger. Och kanske han hade här en uppfattning om hur det skulle gå till när Jesus botade i alla fall. För han säger att Jesus ska följa med honom. För hans tro kan inte vara så stor som det som Jesus säger. Han vill att Jesus ska gå med honom ner till Kapernaum, tre mil bort där. Och göra så som han tror att det går till när människor blir botade. Men Jesus gör inte det. Utan han säger liksom bara någonting. Och så händer det någonting. Och det är 30 kilometer bort liksom som det händer. Så han kan inte veta, han kan inte se, men han tror ändå. Liksom. Och han går hem. Men hur ska vi kunna veta att detta var ett mirakel då? Om det, Jesus säger någonting 3 mil där borta. Och sen händer det här någonting att han blir frisk någon helt annanstans. Det händer väl ibland att människor blir oförklarligt friska. Det händer ju ganska mycket sånt där, sägs det på sjukhusen, att nu vet jag inte det, men jag har hört det sägas att alla läkare vet det där, att det finns ju liksom oförklarliga tillfrisknande och att en del av dem har, påstår människor har med Gud att göra, att man har bett för någon. Helt plötsligt så ser det helt annorlunda ut på röntgenplåten än vad det gjorde tidigare, utan förklaring och sådär. Och då kan man säga helt enkelt, ska man skriva det i journalen där. Ja, vi vet inte hur detta har gått till, det är oförklarligt, kan man skriva. Men nu är patienten bra. Det var antagligen någonting som vi inte känner till som gjorde detta. Men när det gäller den här mannen i evangeliet så vet vi nästan säkert att det berodde på vad Jesus gjorde att han blev frisk. Varför då? Jo, det är tajmingen. Därför att mannen kollar då. Han frågar vid vilken tid var det som han blev frisk. Och det var samtidigt som Jesus hade sagt då att han skulle få leva. Och det hände precis samtidigt. Det är inget hundraprocentigt bevis. Det finns inte hundraprocentiga bevis för någonting här i världen. Inte ens det som vi kallar vetenskap är på det sättet. Utan det är det som vi kallar sant, det är oftast mycket sannolikt. Det är så det fungerar här i världen. Men ibland blir det ju så sannolikt att det inte finns något annat rimligt ord att använda än att säga att det är faktiskt sant. Berodde det på, kom det kanske någon där och frågade i Kapernaum, hur kommer det sig att din pojke är frisk nu? Jo, men jag var hos Jesus. Och när jag var där så blev han frisk, fast Jesus inte följde med mig. Men jag tror att det var för något som Jesus gjorde. Hur kan du tro det då? Kan du veta det? Ja, inte vet jag, sa väl mannen då. Men det hände ju exakt samtidigt som Jesus sa det där, att pojken blev frisk. Och så där är det ju med mycket helande här i världen. Jesus skapar tron i våra hjärtan. Du kan inte få bekräftelse på ett sådant sätt att du kan veta allting med 100% säkerhet. Inte heller sånt som har med Gud att göra. Men man kan ha en rimlig övertygelse om att det är fast mark. Jag kan ju vetenskapligt sett inte veta att om 10 sekunder så kommer jag falla ner inom golvet här, säger de som har gått på Chalmers. Och så. Alltså ni vet det här med att det är mest tomrum i allting, va? Och så. Och så vidare och så vidare. Alltså, bevis 100% får vi, men det är mycket, mycket sannolikt att den här predikstolen som har stått här i 100 år kommer att hålla min ganska rimliga tyngd i några minuter till. Så sannolikt att jag kan säga, ja, det är sant, den kommer att göra det. Jag vet det faktiskt. Jag är beredd att satsa så mycket på det att jag tar stegen och kliver upp här och predikar i den här gudstjänsten. Så att inte, vi har liksom inte koll. Men det vi har, det är vår tro. Och vår tro, den är inte rätta. Ja, jag vet, Herre, bergfast, att du kommer att göra precis så här och så här. Utan vår tro är den, som jag sa i början av gudstjänsten, den är att vi räcker ut vår tomma hand och säger, hjälp. Det är tro. För vi vet vilket håll vi sträcker den. Nu gjorde jag det liturgiskt dåligt. Jag borde ha gjort det åt det hållet istället, va? Och det hållet sträcker ut handen. Och så säger jag, hjälp. Och inte hjälp åt alla andra möjliga håll. Och ni kan få hjälpa mig också när jag är knipa. För ni är mina syskon enligt Bibeln. Men framför allt så sträcker jag ju den framåt. Så vad kan vi lära oss idag? Jo, att vi kan inte ha koll på Jesus. Och det ska vi lära oss att vi inte kan ha. Och det lär oss också livet. Men det som vi kan göra, det är ändå att tro. Därför att Gud tänder tron i våra hjärtan. Så att vi sträcker ut vår tomma hand mot Jesus och säger, Herre, hjälp mig. Amen. Vi ska strax be, men först så ska vi ha ett par tacksägelser, det vill säga människor som har lämnat oss och som vi hoppas nu är hos Gud. Vi läser så. Följande medlemmar av vår församling har avlidit, nämligen Lisbeth Karlsson i en ålder av 79 år och 18 dagar och Siv Sandberg i en ålder av 92 år, 11 månader och 20 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Amen.
Låt oss be tillsammans. Gud, tack för att du i ditt ord uppmanar oss att vända oss till dig. Vänd också du ditt ansikte mot oss när vi kommer till dig med vår bön. Vi ber dig, du som är livets källa, ge oss av ditt vatten och hjälp oss att frimodigt bjuda vidare åt alla som törstar i vår närhet. Herre, vi ber för vår värld. Vi ber för dem som flyr undan olidliga levnadsvillkor, förtryck och förföljelse. Se till situationen i Iran, Israel, Gaza, Sudan och Ukraina och jordens andra oroshärdar. Styr det till fred och trygghet för dem som lever där. Vi ber för världens ledare. Ge dem vishet och mod och hjälp att se och hjälp dem att se till vårt gemensamma bästa. Låt alla människor få vad de behöver av mat, vatten, kläder, ett hem. Vi ber för dem av våra kristna syskon som får lida för att de bekänner dig som Herre. Ge uthållighet i lidandet och visshet om att du är nära. Välsigna Open Doors arbete bland förföljda kristna. Skapa i oss alla en tro som bär igenom livets alla skiften. Vi ber för vårt land, för vår riksdag, regering och för de som styr i region och kommun. Vi lägger allt deras arbete i dina händer och ber att de ska fatta beslut efter din vilja. Bevara oss från att tala illa och nedsättande om våra beslutsfattare. Ge oss mod och vilja att säga ifrån då beslut fattas som hotar den svage och kränker människovärdet. Låt din kyrka allt mer genomsyras av den tro som leder till växt, mognad och frälsning. Vi ber för alla som längtar efter dig. Möt dem i deras längtan. Vi ber för dem som kämpar med tvivel. Bär dem och ge dem trons gåva. Vi ber för vårt stift och biskop, för vårt pastorat och vår församling. Vi ber för dem som styr och leder i vårt pastorat, för var och en som har fått förtroendet att ingå i kyrkoråd och församlingsråd. Vi ber för vår vänförsamling Perno Jacobi och för församlingen Addis Abeba med Kane Jesus. Vi ber till dig, du som kallar dig skördens herre, att du sänder goda medarbetare till din skörd. Ge oss iver och mod att möta människor i deras längtan efter dig, oavsett om det sker här i vår församlingsgemenskap eller där vi befinner oss till vardags. Vi ber om öppenhet så att vi kan mötas med våra olikheter. Hjälp oss att hålla fast vid ordet och sakramenten. Och fördjupa så vår kunskap och insikt om din vilja. Låt vår församling vara en plats där vi blir upprättade. Hjälp oss att se att du kan skapa nya möjligheter i det som blivit fel eller gått sönder. När svårigheter drabbar oss, bevara oss då ifrån att misströsta och förtvivla. Vi ber för de som är sjuka, de som sörjer och de som vi tyst nämner vid namn. Vi ber för Hilmer, Olle, Mira och Nathanael som genom dopet blivit upptagna i Kristi kyrka. Bevara dem i tron och låt föräldrar, faddrar och församling möta dem med din kärlek. Lovad vare du som ger tron som en gåva till oss längtande och sökande människor. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Herre, av ditt ger vi åt dig. Ta emot oss och våra gåvor för Jesu Kristi skull. Amen.
Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är din härlighets återsken och ditt väsens avbild. I honom uppenbarade du din härlighet för världen. Den som följer honom vandrar inte i mörkret, utan har livets ljus. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska skara prisa ditt namn och till bedja sjunga.
Lovad är du himmelens och jordens Herre, så älskade du världen att du gav den din enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du berättade oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan att tända en levande tro. Helga också genom din ande detta bröd och vin, gåvor av jordens frukt och människors arbete som vi bär fram inför dig. Och låt oss genom dem få del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungen och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens bägare ger du oss att äta och dricka in till den dag då han kommer åter i härlighet. Vi ber dig se till hans fullkomliga och eviga offer med vilket du har försonat världen med dig själv. Låt oss alla genom den helige ande förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus. Genom honom och med honom och i honom tillhör dig Gud Fader allsmäktig i den helige andes enhet. All ära och härlighet från evighet till evighet. Amen. 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 Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Saliga är alla de som är bjudna till lammets måltid. Kom nu är allt tillrätt.
År 702 i ett svep med några mellanspel emellan sångerna. Vi börjar med 704.
Jag vill göra
så fortsätter vi med salmen 767. 767.
Vi har tagit emot vår Herre Jesu Kristi kropp och blod. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Barmhärtighetens fader och all trösts Gud, med brödet och kalken ger du oss del av den härlighet som din son har uppenbarat. Styrk genom dina gåvor vår tro och ge oss del i himmelrikets måltid. Genom honom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.